Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det här är ett spännande avsnitt som du ska få lyssna på. Och ja, det är faktiskt så att jag inte riktigt först uppfattade allt som Fredrik sa. Så att jag insåg när jag lyssnade igenom det första gången efter att vi hade gjort inspelningen att han sa saker som jag inte hörde första gången. Så att lite uppmärksamhet skulle jag vilja uppmana till. Jag har med mig professor Fredrik Nyström från Linköpings universitet och han har väldigt mycket intressant forskning i bagaget där fettförbränning och köldterapi bland annat ingår tillsammans med fetma, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och en hel rad spännande saker. Och jag kom i kontakt med Fredrik genom en journalist och så blev jag nyfiken på hans forskning. Och du kommer förstå varför. Vi får bland annat veta att trivselkilon är något vi borde uppskatta så länge de sitter på lår och höfter. Och så får vi höra att ämnesomsättning inte går att räkna kalori in, kalori ut, utan det beror på hur och vad du ätit. Så välkommen att hänga med. Då vill jag önska Fredrik Nyström varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack, tack.
Spännande. Professor, internmedicin och du forskar om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes, blodsockerreglering och blodfetter och bukfetma och riskfaktorer av och hur vi påverkas av vad vi äter och dricker och tränar eller fryser, vilket också är spännande. Men du är ju internmedicinare och speciellt med det här med endokrinologi som det så fint heter när man kan en massa om hormoner också. Så det här är ju superspännande tycker jag.
Jo, det är ett återkommande tema. Vi tjocknar ju allt mer här i västvärlden och många tycker det är jobbigt. Så det är alltid på tapeten.
Ja, precis. Och jag tänker så här att mina lyssnare som ju är framförallt kvinnor 40 plus och där är ju väldigt många som upplever att de lite orättvist får en massa vikt som man lägger på sig kring klimakteriet. Och så finns det naturligtvis en massa förklaringar som att man tappar muskelmassa och man blir mer stillasittande och sjunkande ämnesomsättning och sånt där. Men liksom berätta, vad är det som händer? Varför blir det så här?
Ja, varför är det riktigt intressant? Liksom, hur är en fråga om man ska vara riktigt vetenskaplig? Det tänkte jag komma in på, men det spännande är ju varför. Vad är liksom tanken med det? Och det, om jag får hoppa in på det, för det tycker jag är jättespännande, så tror jag verkligen att det finns en slags evolutionär logik i att vi kallnar lite och får lägre ämnesomsättning när vi blir gamla. För att det har ju liksom aldrig varit meningen att en liten flock med jägare som vi var liksom när våra gener togs fram skulle vara unga, starka och pigga hela livet, särskilt inte när vi inte ens kan få barn längre. Utan rent krasst behövs det ju bara några enstaka äldre individer som funkar som någon slags minnesreserver och håller reda på allt som man behöver kunna för att klara sig i den enormt tuffa miljön som var då. Och så kanske man inte behövde hjälpa till så himla mycket och samla mat och jaga djur och sånt, utan mest funkar som ett minne. Och då var det ju väldigt logiskt om man också hade låg ämnesomsättning. Så jag brukar säga det, man skulle vara som ett USB-minne som var lätt att bära runt och lite gammal och torr och låg ämnesomsättning, då har stammen råd att behålla den här allvetaren liksom. Och nu har vi hamnat i en situation då där det finns mat och alla klarar sig mycket längre i livet och, tack vare att vi behandlar infektionssjukdomar och då också förstås när metabola och hormonella sjukdomar som uppkommer. Så att vi är väldigt mycket äldre nu i allmänhet i en population än vad man var för då. Vad drar vi till med då? Före jordbruket, så alltså 20 000 år sedan, när våra gener huvudsakligen togs fram då. Det tror jag är varför. Sen hur, så är det ju helt enkelt så att vi har hög ämnesomsättning när vi är unga och friska, och vi har säkert mycket av den här bruna fettväven som håller oss varma. Det var ju något man kände till sedan jättelänge att den finns hos spädbarn. Men man ansåg sen att den försvann när man blev vuxen, för man kunde inte hitta någon sån här brun fettväv på vuxna människor. Så det är något som vi vet ändå minskar med åren, den här förmågan att värma upp kroppen inifrån med den bruna fettväven. Ja, alltså vi är ju växelvarma, vi håller ju våran kropp varm till en ganska exakt temperatur som är lite varierande mellan olika personer. Och det är ju helt enkelt för att alla hormoner och processer i kroppen är fruktansvärt temperaturkänsliga faktiskt. Det är bara några tiondelar upp och ner i grader Celsius så funkar de annorlunda. Det är därför vi får feber när vi blir sjuka, som ett sätt att anpassa metabolismen helt specifikt för att störa ut våra bakterier som angriper oss, för att då blir det plötsligt en fördel att bara höja temperaturen några enstaka grader. Så det är ju jättehögt prioriterat att man håller kroppstemperaturen centralt och i hjärnan i den nivå som den ska vara exakt då. Det är därför man till slut huttrar om det är tillräckligt kallt, vilket ju är ett ganska hopplöst sätt att bilda värme, men det är ju ett sätt som man kan ta till när man är riktigt hotad då. Att man bara sitter och skakar och använder musklerna utan att det duger till något, så att säga. De bara jobbar när man sitter och huttrar ju, men man kommer ju ingen vart och man gör ingenting. Man får till och med svårt att göra något för att man just sitter och huttrar. Men då skapar man ju värme genom att musklerna arbetar fast man så att säga sitter still. Det är ju ett tecken på hur högt prioriterat det här är.
Vi har ämnesomsättningen och åldrandet och värmeregleringen med varandra att göra. Jag förstod inte riktigt det.
Nej, jag sa väl inte riktigt det heller. Alltså man vet ju inte den exakta mekanismen i hur och varför den sjunker då med åren. Men det är ju helt klart så att till och med tyreoidehormoner, alltså sköldkörtelhormonhalter, de går ju ner med åren. Vi får ju liksom åldersjustera normalintervallet för sköldkörtelhormoner för att inte feldosera patienterna när vi ger dem sånt här Levaxin, alltså, som är syntetiskt sköldkörtelhormon. Och det är ju liksom den riktiga dirigenten för hela kroppens ämnesomsättning, är ju sköldkörtelhormonet. Det reglerar ju allting. Om man har total brist på sköldkörtelhormon så dör man ju av att man blir helt kall och allting bara går i snigelfart till slut. Och tvärtom, har man alldeles för hög halt av sköldkörtelhormon, jag sköter ju sådana patienter fortfarande, då blir man ju överhettad och överspidad, och det är liksom det enda tillståndet när man lyckas gå ner i vikt samtidigt som man äter dubbelt så mycket som vanligt, om man ska ta ett typiskt extremexempel då.
Men då låter det ju som att, är det inte det som är grejen då? Att alla som blir lite äldre och tycker att de lägger på sig vikt får i sig lite sköldkörtelhormon och sen är man happy igen?
Ja, förr när jag började jobba som doktor, det är otäckt länge sedan nu, när vi skötte alla sköldkörtelhormonbristiga patienter på endokrin. Nu går de ju faktiskt i primärvården för de blev liksom för många. Men jag vet inte hur många gånger som jag har skött just klimakteriella kvinnor och låtit dem välja lite själva hur mycket de vill ta. Och det har jag alltid, vill jag påstå, så vitt jag minns, slutat med att de mer eller mindre har en nivå som motsvarar giftstruma lite grann. Då. Men kruxet är då att om man gör så på ett artificiellt sätt, som ju alltså egentligen är hemskt enkelt, då visar det sig att man inte riktigt tål det i allmänhet. Då. Man får benskörhet. Man får ofta biverkningar som liknar giftstruma då, att man blir skakig och lätt stressad och så då. Och till slut kan man faktiskt, det har jag sett flera gånger, när man är riktigt gammal då, säger att man är 75-80 och fortfarande överdoserade Levaxin som det heter lite grann. Då är det ganska klassiskt att man får förmaksflimmer då också till slut. Så hjärtat tål det inte riktigt.
Nej, okej, det var bra att vi fick det sagt så inte alla nu.
Ja, det är viktigt, jag håller med, för att det är något man sitter med väldigt många patienter och många har ju låg ämnesomsättning. Många har ju okänd hypotyreos, alltså låg sköldkörtelfunktion. Det är jättevanligt bland kvinnor, så har man sådana här problem ska man ju be att få kontrollera det.
Mm. Det finns ju risker med att öka i vikt.
Det är väldigt komplicerat alltså, för det är många som inte riktigt vill prata om det, särskilt inte tycker jag då, Folkhälsomyndigheter och motsvarande Livsmedelsverket. Men idag är det väldigt mycket sant som du inledde där, alltså att några trivselkilon är knappast farligt alls. Det finns till och med en enormt stor studie som kom för några år sedan i den finaste tidskriften av alla, JAMA, på över 1 miljon deltagare, där man konstaterar att det bästa BMI, som ju ändå brukar gälla för äldre personer för att titta då på hur mycket fett man har på kroppen, det ligger någonstans kring 28 alltså. Så att 25 som är gränsen för övervikt, det är, statistiskt sett så lever man lite längre om man har övervikt faktiskt i västvärlden idag. Och det är egentligen inte ens särskilt farligt att ligga kring 30, det är först uppåt 35 när man är ganska ordentligt fet enligt BMI då, som faktiskt riskerna ökar. Så det finns en klar diskrepans här mellan vad som är ett utseende ideal och vad som kanske känns trevligt att gå runt med jämfört med vad som är medicinskt okej idag. Och det är det här fenomenet som man brukar kalla då fetmaparadoxen, att visst, man vet att metabola sjukdomar, typ diabetes och högt blodtryck och så vidare då, lite påverkan på blodfetterna hör ihop med övervikt redan och särskilt förstås fetma. Men det är ändå så att det ser prognostiskt bra ut att ha lite övervikt idag i Sverige till exempel, om man bara tittar på hur länge man lever. Så att jag håller med de som tycker att det här är naturligt och man kanske ska tillåta sig det. Sen vet vi inte de exakta mekanismerna som ligger bakom det här. Det är mycket förvirrande faktiskt. Men det finns till och med studier som visar att om man är fet, det kommer sån alldeles nyss, en jättestor sån studie. Om man är fet och lyckas gå ner och på egen hand och banta sig ner till övervikt, så har man inte alls några prognostiska fördelar av det. Snarare tvärtom alltså.
Men det här går ju lite emot en del andra studier där man säger att det är så hälsosamt. Om man tittar på de här blå zonerna och sådär, så finns det ju då vissa av dem som är, där människor är riktigt, riktigt smala. Och då säger man att det är hälsosamt. Och då får det mig att tänka att vi har individuella, så att säga, idealvikter som inte är likadana.
Det håller jag helt med om. Men det var därför jag försökte vara lite noggrann med att säga västvärlden. Det är ju jättestora skillnader mellan olika populationer, alltså faktiskt raser, mellan hur hjärt-kärlsjukdom och fetma och sånt avspeglar risker. Det är jättestora skillnader runt om i världen. Men det är ju sånt som man knappt får forska på längre. Men amerikanerna gör det ju fortfarande ohämmat. Det finns ju fortfarande inga studier. I USA, där man inte först när man är med i en studie då, får klassa sin egen ras. Så man vet åtminstone om folk är kaukasier. Om de är då Hispanics brukar det heta, eller African American då. Det är jättestora skillnader med olika raser i vad som är bra och dåligt. Så att jag håller mig helst till västvärlden när det gäller det här, för det är där vi vet mest. De metabola sjukdomarna är väldigt annorlunda, till exempel vad gäller diabetes och högt blodtryck och sånt hos många andra människor. Ja, från olika delar i världen. Det ser vi enormt tydligt i primärvården idag, hur diabetes ser helt annorlunda ut bland många andra av invandrare som har kommit till Sverige än hos oss klassiska svenskar. Det är jättekomplicerat och vi vet alldeles för lite om det egentligen. Men kort och gott, du har helt rätt. Det här är ju individuellt förstås och beror på vilka gener man har. En del kan vara jättetjocka och inte ha några sådana här metabola riskfaktorer alls. Medan andra kan ha stora då risker för diabetes, högt blodtryck och blodfettsrubbningar redan vid en liten övervikt. I grova drag hör det ändå väldigt mycket ihop med om man har bukfetma eller inte. Det får man fortfarande säga. Så att om man samlar fettet på magen, då är det en klart mycket större faktor för ökad risk än om man sätter det på det klassiska kvinnliga sättet på höfter och lår. Och det är ju det som försvinner lite efter klimakteriet när östrogenhalter och så sjunker. Att det blir lite mindre kvinnliga former på många, till exempel. Man blir mer lika män och kvinnor.
Ja, och nu är vi inne på de här konsekvenserna då av att könshormonerna sviktar. Vilka andra hormoner påverkas som följd och gör att viktbalansen blir svårare?
Så vi vet ju inte det exakt vilka som egentligen styr just viktbalansen, tyvärr. Alltså, det är väldigt pinsamt. För det är alldeles sant som du och jag småpratade om innan, alltså att det är ju tydligt så, och det har vi lärt oss ganska nyligen, att det finns en slags fettostat eller vad man ska kalla det, alltså en termostat i kroppen som reglerar fettväven. Så att det finns ett minne där, det är alldeles uppenbart. Så att den individuella kroppen tenderar väldigt gärna att försöka få tillbaka oss till den högsta vikt vi har haft någon gång. Så att man höjer ju sin energiförbrukning, och det här kan man ju mäta utan att man behöver titta på några särskilda hormoner. Man kan ju mäta energiförbrukningen genom att registrera koldioxidproduktion och syrgasupptag. Det har jag gjort i många olika studier. Det är ganska enkelt, man ligger och andas i en mask då. Och den kan man ju se sjunker med åldern kort och gott. Alltså. Så man har ju en lägre ämnesomsättning när man är gammal. Och som du också, som vi småpratade om innan lite, att det är den enklaste och starkaste kopplingen till den här basförbrukningen, det är faktiskt just muskelmassan. Muskler kostar bara att ha. De drar energi bara att de finns till, medan fettväv är närmast tvärtom. Det är ju snarast ett bra isoleringsmaterial om det är kallt ute och så. Alltså det skyddar ju mot att hålla kroppstemperaturen bra i mitten, och fettväven kan ju leva på alldeles utmärkt även utan att den ens har rätt kroppstemperatur. Man kan ju liksom bli kall om magen om man har en tjock mage, och magen funkar ju fortfarande, fettväven funkar ju fortfarande. Fettväv är ju väldigt tåligt för låg metabolism. Det är en lagerlokal ganska mycket, och ett stötskydd, glöm inte det. Det är ju ett bra skydd att ha lite fett. Alltså jag brukar säga det, ramlar man och har lite runda höfter, det är väl ganska listigt. Det är ju klart det är mindre risk att bryta höften om man har lite padding på den, liksom. Bumpers.
Men det låter ju lite som att det är fine att ha lite fettväv, men man måste kompensera det med lite muskler. Eller hur tänker du? Eller ska man bara sätta sig i soffan och känna sig ganska nöjd med att man liksom konstant ökar något kilo per år och så gör man ingenting åt det?
Nej, det blir ju lite för mycket, så man vill ju gärna bromsa det lite grann. Och det enkla svaret på ett sätt att försöka då hålla den här krypande övervikten borta, det är ju faktiskt att försöka behålla sina muskler, tror jag verkligen. Jag har visat det en ganska kort studie, men ändå, alltså man kan höja energiförbrukningen om man skaffar sig muskler. Och för kvinnor är ju det svårare än för män, eftersom vi har liksom lättare att utveckla stor muskelmassa. Men man får väl ändå tänka på det i den betydelsen att det är de stora muskelgrupperna som gäller då. Och där brukar ju kvinnor vara ganska duktiga, jag har lärt mig ganska nyligen. Jag menar, rygg- och lårmuskler, alltså det är bra om man håller igång dem. Det är de största muskelgrupperna liksom. Så kan man tillåta sig lite tunga lyft och gå i trappor i skaplig utsträckning, så hjälper ju det till att hålla de här största musklerna i schack, vilka är ju viktigast för att hålla uppe metabolismen.
Men hur mycket påverkar kosten då? För det går väl inte att bortse ifrån?
Nej, absolut inte. Nej, det är jätteintressant. Det har kommit nya data där som jag tycker är väldigt övertygande. Dels har det kommit tydliga data som talar för att om man lyckas bli tjock just utav lågfettkost, alltså av kolhydrater, då tenderar man att få mer fetma på magen. Kolhydrater omvandlas till fett som sätter sig på och i magen. Så att det är verkligen så. För de flesta så är det ju kolhydrater man ska försöka inskränka om man vill bli tjock om magen. Alltså. Och det stämmer ju så väl med den gamla klassiska epitetet att ölmage får man av öl. För öl är ju, det är jättemycket kolhydrater i om man dricker mycket. Det är alkohol och en massa ojäst säd då, alltså, som man gör sitt öl av. Så att det stämmer ju så väl kliniskt. Och det finns visat i en del jättesnygga studier att just socker och kolhydrater tenderar att få magen att svälla upp. Det är det ena viktiga som man har lärt sig kanske de senaste 10 åren. Det andra har kommit ännu mycket mer nyligen, och där har man visat i ett väldigt snyggt upplägg i en ganska färsk studie att när man väl har bantat ner sig så sjunker ju ämnesomsättningen. Så är det ju tyvärr. Alltså energiförbrukningen mätt med koldioxidproduktion och syrgasupptag, alltså den sanna energiförbrukningen, den går ju ner när man bantar. Men då testade man i den här väldigt snygga studien som jag har i åtanke, som kom ganska nyligen, om det har betydelse vad man börjar äta för något när man väl har sjunkit i metabolism. Och då kunde man visa att man hade bra mycket högre energiförbrukning om man valde en lågkolhydratkost efter att ha bantat och hålla sig viktstabil då, än om man åt en lågfettkost. Och det var typ 20 energiprocent från kolhydrater i lågkolhydratkosten, som ganska måttlig lågkolhydratkost. Men om man då jämförde det med att äta mer än hälften av energin från kolhydrater, som är det gamla klassiska målet enligt Livsmedelsverket då, så blev skillnaden hos de som hade diabetesrisk nästan 500 kalorier om dagen. Det är ju helt fantastiskt. Så att du kunde äta en Big Mac extra om dagen och bara elda upp den om du åt lågkolhydratkost jämfört med lågfettkosten. Så att det verkar väldigt kontraproduktivt att käka lågfettkost om du vill hålla energiförbrukningen i kroppen uppe och därmed undvika övervikt. Och den studien gjordes med något som kallas dubbelmärkt vatten. En helt fantastiskt exakt teknik för att mäta all energiförbrukning, som jag nog inte ska försöka förklara hur det är.
Nej, men okej. Så att liksom, och för det är ju det här som jag tror att de flesta av oss kvinnor har problem med. Vi älskar bullar och kakor och socker och såna här saker.
Ja, jag önskar jag vågade forska på det, men det kommer inte våran genuskorridor tillåta. Men jag tror verkligen precis det. Alltså, det är så mycket mer kvinnor jag tycker jag ser i affärerna som inte kan låta bli smågodis, hyllorna och sånt, en karar som ganska många kan utmärkt klara sig på en entrecôte med bearnaisesås liksom. Jag tror det är en tydlig könsskillnad i vad man föredrar att äta där. Och det är mycket möjligt att det hör ihop med det här gamla evolutionära som jag inledde lite med. Det tror jag verkligen. Det skulle i alla fall passa väldigt bra att det är taniga karar som är ute och jagar efter de köttbitar som man behövde och som behövde klara sig på kanske lite kött när de var ute i flera dagar. Medan man, enligt vad man ser hos dagens fåtaliga jägarsamhällen, så är kvinnorna hemma och kämpar på med att ta hand om barn, men också då faktiskt äter lite rötter och sånt som ändå finns med kolhydrater i.
Kanske har chansen att småäta på ett annat sätt, tänker jag.
Och då blir kroppen snål. Det är förresten det andra viktiga, tredje viktiga som jag tycker vi lärt oss på sistone. Att om man verkligen vill ta vara på varenda liten kalori i kosten och tjockna så mycket som möjligt, då ska man äta huvudmål och mellanmål och småäta. För då blir kroppen mycket mer snål i energiförbrukningen. Det finns många studier som har visat det nu, och jag har också visat det i 2 studier nu, både på smala och på överviktiga, att man har mer slösande med kalorier ifall man äter stora och få måltider jämfört med att småäta och äta mellanmål och huvudmål. Och det här kan bli ganska mycket på 1 år alltså.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det som är så populärt nu med det här med periodisk fasta då? Ja,
alldeles precis. Det är ju en ytterlighet av det här då, så att säga, att försöka ha riktigt långa uppehåll. Och det är ju inte så jäkla nytt egentligen. Det var väl han Mosley som slog igenom med det för att det plötsligt blev populärt. Men det har ju funnits jättelänge, sån här till exempel varannan dag fastande där man bara äter varannan dag och sånt. Det har man provat för tiotals år sedan. Men 16-8 och 5-2 och sånt, alla de här versionerna tenderar ju att visa bättre resultat än att man bara försöker dra ner kalorierna mest hela dagen, men fortsätter då att småäta med mellanmål och huvudmål.
Men mycket av den här forskningen är ju gjord på män. Funkar det lika bra på kvinnor?
Jag har studerat precis exakt lika mycket män och kvinnor. Jag har inte hittat några könsskillnader. Det är nog mer i sånt fall. Mina försök har ju varit kortvariga och med total övervakning, så alla har ätit precis det de ska då. Men det är ju möjligt, som vi var inne lite på innan, att det inte ser ut så riktigt sen, utan jag tror precis som du antydde att det finns nog en viss tendens mellan könsskillnader här, att många karlar är mycket lättare för att äta stora, glufsiga och fettrika måltider enstaka gånger än vad en del kvinnor har. Sen finns det säkert jättemycket undantag.
Ja, jag ser ju det jättetydligt nu när jag och min man har liksom levt nära varandra och båda varit hemma här nu under en lång period. Han går ju utan problem mellan frukost, lunch och middag och skulle aldrig börja rafsa runt i skåpen emellan, utan det är ju jag som liksom är där och krafsar och letar.
Jag är glad att du säger det, för jag tror verkligen att det är så. Men alltså, återigen, apropå just temat här i klimakteriepodden, det är ju å andra sidan så att kvinnor tål ju övervikt medicinskt mycket bättre än män, för att det just sätter sig på höfter och lår och inte alls blir metabolt farligt på samma sätt. Det är ju många kvinnor som kan vara uppbyggda till hälften av fett när vi mäter kroppssammansättningen, alltså fettväv, utan att de har minsta tecken på någon metabol risk med det. Så där får ni ju igen er, så att säga. Ni tål ju det här mycket bättre. Sen är det ju jobbigt igen då att aktuellt ideal i utseende stämmer ju inte överens med det här. Men vad sjutton, vi har ju haft perioder i Sverige med på 1600-talet när man var snyggt och var både blek och fet. Och...
ja, vi hoppas att det kommer tillbaka. Men du, jag tänker på, om vi nu ska liksom ändå ge några ytterligare tips här för att öka sin fettförbränning. Det är tydligt då att de stora muskelgrupperna slutar småät. Det är ju liksom två av de stora grejerna här nu. Ät mer protein och fett än kolhydrater.
Ja, protein är nog ännu sannare, men jag brukar säga att det är så svårt att rekommendera en jättehög proteinkost. Alltså, det är säkert allra bäst, men det blir ju väldigt dyrt och väldigt opraktiskt. Alltså, så att det brukar ju bli en slags kompromiss, att det bästa och viktigaste är att bara undvika kolhydrater. Men har man möjlighet till det, så visst kan man få smälla i sig särskilt mycket protein om man får det att funka. Det håller jag särskilt med om.
Ja, och då vill jag komma in på det här med köld då. Det är en hälsotrend definitivt med kalla bad och det här med att frysa. Och du och jag blev ju nyligen intervjuade i Aftonbladet om det här. Och då var jag bara nyfiken, är du själv vinterbadare?
Nej, inte den här vintern. Jag är för gammal för det. Jag brukar säga att jag kallbadar på somrarna, och det gör jag varje dag då. Vad sommarställe längst ut i ytterskärgården där det utan vidare kan vara 5 grader i vattnet vid västliga vindar mitt i sommaren. Och då tycker jag mig träna upp en klar tålighet för kylan när jag har gjort det ett tag. Alltså. Så att...
Ja, du tränar upp en tålighet för kylan, men hur, om vi nu lägger ihop det här med fettförbränning?
Alltså jag håller ju min fett... Jag är en notoriskt viljestark individ som bara ser till att ha min kroppsvikt faktiskt. Jag har skippat frukost för länge sedan och det har jag kommit långt med. Faktiskt, och hålla vikten. Till exempel, det har jag inga problem att alls inte äta frukost. Och sen styrketränar jag för att hålla mina muskler i schack faktiskt fortfarande. Så att jag klarar ut det utan att behöva vinka det här med gudskelov. Jag känner ju att man verkligen blir kallare som är äldre. Det retar mig. Jag tycker jag upptäckte det de sista åren. Alltså jag är 57 år nu, men det är ju verkligen så. Man tål ju kyla mycket sämre. Och det för ju över till den här bruna fettväven, om vi ska återknyta till det. Och jag ser ju mina egna barn hur de kan gå runt lättklädda inomhus i samma temperatur när jag nu tycker i den här köldknäppen att jag behöver långkalsonger. Så de har nog ganska bra med brun fettväv. Och det är ju precis det som man har upptäckt nu då, att man har mycket brun fettväv när man är spädbarn, och sen har man det säkert kvar i tonåren, men sen är det många av oss som tappar den här bruna fettväven som då sitter alltså centralt i kroppen huvudsakligen, så kring hjärtat och kring de, ja, organen kring de stora kärlen inne i bröstkorgen till exempel, och även lite under nyckelbenet och så. Där inne sitter alltså en särskild sorts fettceller som man brukar då kalla för bruna fettceller, som alltså faktiskt bara tillverka värme utav då kanske framförallt fettsyror. De tar upp socker också och bränner det, men antagligen är det mest fettsyror som de sitter och eldar upp, alltså bokstavligen, och gör värme av. Och det här har ju varit ett svårfunnet så att säga organ, eftersom det sitter så där lite utblandat mellan vita fettceller och så mitt inne i kroppen. Man kan ju inte börja sticka där med nålar för att ta biopsier och så, det är alldeles för farligt. Men man har då hittat med radioaktivt glukos, som ju också är ganska farligt, så kan man ju se då att det här tänds upp när man kyler ner folk och sitter faktiskt då hos de flesta vuxna och värmer upp blodet som passerar förbi. Så att blodet då som går förbi från hjärtat uppåt till hjärnan till exempel, det blir uppvärmt på vägen då av de här fettcellerna som sitter runt de stora kärlen. Och i viss mån då också sprids ju lite värme ut mot händer och fötter och sånt på samma sätt.
Men vill man åt den här bruna fettväven som äldre?
Ja. Alltså det här är ju den heliga graalen för oss fetmaforskare. Det är klart att drömmen är ju att kunna komma fram med ett piller eller kanske någon elektronisk dosa som man styr med fjärrkontroll, som bara startar upp den här bruna fettväven för fullt på begäran när det är kallt ute eller man vill smalna lite, så att man både blir varm och liksom bara klarar sig på sin egen värmeproduktion. Så det är väldigt vettigt att den här finns, men den tenderar då att minska med åren. Och det är mindre av brun fettväv hos överviktiga och tjocka individer än hos smala individer. Men där vet vi inte hönan och ägget, om det är så att de har tappat sin bruna fettväv och därför tjocknat, eller om det är att de tjocknar först och då försvinner den bruna fettväven, bland annat för att man får mer isolering av den vita fettväven då, med mer underhudsfett. Det där vet vi inte än riktigt.
Nej, men så egentligen så är det så här att det är inte frysa i sig man vill åt för att öka ämnesomsättningen, utan du vill frysa för att öka den bruna fettväven så att du så att säga förbrukar mer energi.
Man vill få snurr på den bruna fettväven, helst utan att frysa för mycket, så kan man ju också säga. Och jag visar ju det i en studie som vi gjorde som var lottad, där man lottade då individer som var friska under en vinter för några år sedan till att antingen ha mössa och vantar hela tiden eller att då försöka frysa en timme om dagen i 6 veckor. Och vi kunde ju visa där att det påverkade faktiskt inte bara då mängden brun fettväv, den ökade faktiskt hos de som lyckades frysa en timme om dagen. Då steg volymen i den bruna fettväven, den såg ut att bli lite större i den gruppen som verkligen klarade av att frysa. Men vi kunde också visa att basmetabolismen, alltså den här koldioxidproduktionen och syrgasupptaget som man kunde mäta, den sjönk hos de som hade mössa och vantar mest hela tiden. Så att när man plötsligt satte på sig varma kläder mitt i vintern, då sjönk energiförbrukningen i kroppen. Och vi tolkar ju det som att det faktiskt var brun fettväv som tillbakabildades lite, som man inte kunde då kicka igång på samma sätt även i normal temperatur.
Och behöll man den här fettväven eller måste man underhålla det här frysandet hela tiden?
Vi kollade ju bara i 6 veckor och det är fortfarande ingen som riktigt gjort om den här studien. Den är väl väldigt jobbig att få folk att gå med på att sitta och frysa så där mycket.
Nej, men för jag tänker så här, jag själv då, eftersom jag då vinterbadar, då är jag i ett par minuter någon gång i veckan. Ibland lite oftare, beror lite grann på hur mycket det blåser och sådär. Men det känns ju inte som en särskilt effektiv variant,
nej.
Eller?
Nej, jag håller med. Jag kan inte svara på vad som krävs. Det är ju, jag skulle bara vilja dra parallellen till fysisk träning. Vad krävs för att bygga upp sin kondis? Och vad krävs för att man sen bibehåller en bra kondis? Det är nog väldigt individuellt.
Ja, men det blir lite så här hit-träning då.
Ja, ja. Och det tror jag funkar när det gäller det här med brun fettväv. Att man kanske inte skulle låta dem frysa en timme om dagen som jag drog till med nu när vi inte riktigt visste vad man skulle chansa på. Men jag ville göra något ordentligt. Men det kanske hade räckt att man bara kylde av sig jätteordentligt i 5 minuter och gör det varje dag.
Ja, och då behöver man ju bara gå ut på balkongen och så, ja, man behöver inte hoppa i kallt vatten.
Nej, jag kan inte svara på det, men jag önskar att det var fler som tog upp den här viktiga tråden, men jag har alldeles nyss kollat igenom vad det finns för aktuell forskning runt kalla bad och sånt, och det är inte särskilt mycket som pågår. Alltså, jag tror att förklaringen är att det är mest vi här uppe i Skandinavien som håller på med det här och ens har möjlighet till det på vintrarna och som samtidigt har ett hyfsat forskningsaktivt samhälle då, där det finns lite pengar till sån här forskning som inte leder till någon uppenbar samhällsnytta på en gång. Det är ju jättesvårt att få pengar till sån här forskning. Allt är ju så jäkla styrt, ursäkta om jag ojar mig, i vad man får pengar till. Det är ju väldigt lite fri forskning i Sverige numera. Det ska vara jättedefinierat vad det ska vara för samhällsnytta inom några få år om man ska få några pengar, nästan alltid i klinisk forskning, tyvärr.
En spännande fråga som följd på det här då, vi som lever i ett klimat som varierar mycket över året. Vad händer liksom under årsvariationen? Många av oss upplever ju att vi kanske har mindre aptit under sommarhalvåret medan vi äter mer på vintern, och då känner man också att man kanske lägger på sig något kilo medan det där försvinner under sommarhalvåret. Har du någon teori?
Ja, alltså det är många aspekter som kommer in där, men ja, det finns faktiskt studier som har visat att brun fettväv har man lite mindre av under sommaren i allmänheten under vintern. Det finns det faktiskt en studie som har visat, så det finns någon variation just i att den dyker upp när den används på vintern och den försvinner lite när den inte behövs på sommaren rent allmänt. Huruvida det är direkt kopplat till aptit, men jag kan inte låta bli att påminna om en annan faktor som också gör att vi tjocknar, och det är ju att vi på somrarna nu allt mer har luftkonditionerad miljö, så vi får ju inte ens utsättas för energiförbrukningen som det också innebär att försöka sitta och tåla värme. Det kan ju kosta jättemycket energi. Det känner man ju direkt själv. Jag menar, är det tillräckligt varmt, det kan man ju sätta sig i en bastu och märka om inte annat, så får man ju hjärtklappning till slut för att metabolismen går upp så mycket för att man ska kyla av huden med all svettning och så. Men vi har ju ett samhälle som verkligen framkallar fetma på alla möjliga sätt på det här sättet. Vi skulle frysa på vintern, vi skulle svettas på sommaren och vi skulle behöva gå mycket mer om vi inte hade så mycket bilar och bussar och sånt. Så visst, sammantaget är det väl inte så konstigt att vi då dessutom ökat portionsstorlekarna en massa. Och äpplena är mycket större än vad de var för 100 år sedan och så vidare. Så sammantaget är det ju inte så konstigt att vi blir tjockare.
Nej. Du, avslutningsvis Fredrik, det här är superspännande. Jag skulle kunna sitta med dig hela dagen, men vare sig, jag vågar inte ens föreslå att vi ska göra det. Så jag skulle vilja veta då, om du var kvinna i den här åldern, 40, 50, 60 eller kanske till och med ännu mer, och ville nå en hälsosam vikt, vad som liksom också är hållbar och att man skulle dessutom må bra, vad skulle du prioritera?
Nej, men det blir ju en sammanfattning av allt det här. Jag tycker man ska försöka utnyttja sin möjlighet att frysa lite grann och kämpa emot reflexen att alltid sätta på sig mössa och vantar. Frysa in vintern, som gammel mormor sa. Jag tror att det ligger mycket i det. Och i bästa fall så kommer man också bli lite anpassad till det då. Det gäller faktiskt samma sak inomhus. Det anses att den bruna fettväven kickar faktiskt igång och bränner kalorier redan vid en innetemperatur på 17 grader om man inte har för mycket kläder på sig. Så att den kan man småträna faktiskt genom att tåla lite mer kyla än vad man hade tänkt sig att göra. Och sen är det ju då att försöka undvika småätande och sånt, utan hellre satsa på att äta stora och enstaka måltider. Det finns verkligen visat i en stor lottad och snygg studie att diabetespatienter blir betydligt friskare och smalare och mindre leverförfettade ifall de åt 2 måltider per dag jämfört med 3 huvudmål och 3 mellanmål. Så det är ju verkligen ganska säkra data. och sen gärna undvika kolhydrater och istället då försöka satsa på fett och protein faktiskt. Och där finns det en jättestor ny populationsstudie som är störst i världen hittills, som verkligen visar att det inte alls är farligt att äta mycket fett, utan att det är mycket kolhydrater som ger ökad sjuklighet faktiskt. Det kom ut för några år sedan i våra topptidskrifter, den så kallade Pure-studien. Så att det är väl att försöka få Livsmedelsverket att hänga med i modern forskning, kan ju också hjälpa till och underlätta i det här avseendet. Och slutligen kan man ju trösta sig med att lite övervikt är ju faktiskt inte alls farligt rent medicinskt. Det är det inte i västvärlden idag. Egentligen passar ju mycket av det här kostmönstret som jag rekommenderade med få stora måltider in med medelhavskosten. Alltså klassisk medelhavskost, det tror jag särskilt klimakteriella individer kommer ihåg. Den innebar ju till exempel frånvaro av frukost. Man åt inte alls frukost när jag reste runt i alla fall som ungdom kring Italien och de trakterna på 70-talet. Alltså. Så att det blir automatiskt en ganska utspridd kost med stora måltider. Så den har bäst prognos vad gäller hjärt-kärlsjukdom. Och den innefattar ju också att man gärna får dricka ett glas rödvin till kvällsmaten. Jag säger inte att rödvinet hör ihop med metabolism på något tydligt sätt, men det är alldeles uppenbart att det är kopplat väldigt starkt till de nyttiga effekterna i medelhavskosten, som verkligen är den som har bäst vetenskaplig dokumentation och minska hjärt-kärlsjukdom ordentligt jämfört med lågfettkosten. Och det måste jag lägga till i den stora studien som jag då har i åtanke, som jag gärna ska lägga en länk till sen, Predimed-studien som den heter, en spansk studie, så var det faktiskt också så att inte alls genom cancer och dricka vin i en medelhavskost. Det var till och med så att invasiv bröstcancer halverades i den här gruppen som rekommenderades medelhavskost plus rödvin till kvällsmaten i första hand då. Så det här att man skulle få cancer av rödvin, det tycker jag är en gåta att man kan få säga som modern forskare. Det minskade bröstcancerrisken att dricka rödvin till maten i en medelhavskost. Det finns en lottad studie som har visat. Det blev ett långt slutord, men det tycker jag var viktigt.
Ja, och då vill jag lägga till, när du säger att dricka rödvin till maten i medelhavssammanhang handlar inte om att dricka en halv flaska.
Det
handlar
om inte en halv kartong heller.
Nej, men precis. Och många kvinnor dessutom blandar ju sitt vin med vatten för att få ner alkoholstyrkan.
Det är alldeles sant. Det är något som vi inte har någon tradition av alls i Sverige, men som har varit en tradition jättelänge i andra delar av världen och framförallt förr i tiden. Precis.
Ja, precis. Bra! Tusen tack, Fredrik. Vad spännande. Vad roligt att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Jag tror att det här kommer vara ett populärt avsnitt.
Ja, tackar. Tackar för inbjudan och att få ha varit med.
Till avsnittet finns en hel radda referenser och länkar till de studier Fredrik hänvisade till i avsnittet, och de hittar du på klimakteriepodden.se, hemsidan som jag tycker du ska spana in. Och dessutom så finns länkarna på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Fredrik kommer också ut med en bok som kommer heta Lagom-metoden senare i år. Den kan säkert vara intressant för många av oss på flera sätt. Och om du som jag gillar mat och är intresserad av det, så kan jag också rekommendera mitt Instagramkonto Klimakteriekocken. Det är inga konstigheter, men det är många som undrar vad jag har hittat för lösningar när det gäller kosten. Och där delar jag med mig av det under Klimakteriekocken. Det är inga konstigheter, men det är mat, ren och hälsosam, som jag mår bra av och i alla fall inte har problem att hålla viktbalans av. Och även om det inte är helt renodlat medelhavskost, så går den i linje med Fredriks råd. Däremot så är jag kanske lite mer moderat när det gäller vinet, och det handlar främst om att sömnen är mig kär, och den påverkas jag av med väldigt lite faktiskt, så lite som ett glas om dagen. I nästa avsnitt så ska vi träffa Kristina Sundekvist, en kvinna som vill att vi ska hitta harmoni i livet och harmoni med våra hormoner. Hör hennes spännande berättelse och varför hon vill dela med sig av sin kunskap och erfarenheter. Och missa nu inte chansen att lyssna snart igen. Allt finns här som ett stort härligt lapptäcke. där du väljer vad du vill lära dig mer om eller lyssna på. Alla kommentarer och infall är välkomna på Klimakteriepoddens Instagram och Facebook. Och du är välkommen att lyssna precis när det passar dig. Det är det bästa med poddar, eller hur? Tack för den här gången!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.